Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
...366 olympier tävlade för Storbritannien i Rio OS 2016. En trupp som svarade för kungarikets mest framgångsrika OS hittills för nationen i antal medaljer. Alltså mer framgångsrikt än London OS 4 år tidigare. Tvåa i mästerskapets guldliga förresten bakom USA. Och vi deltar i hedrandet utav drottning Elisabeth II som begravs på måndag.
Just det, och det där OS-et, ja, brittiska olympiska mästare minns vi som löparstjärnan Mo Farah och tennisspelaren Andy Murray. Men det blev ingen medalj för Storbritannien på 3000 meter hinder, en gren som ju har en vattengrav, det känner vi till som spektakulär ingrediens. Och denna vattengrav är 366 centimeter lång.
Men inte lika djup kan jag tänka mig. Hur många centimeter djup är den då? Där är ni som djupast alltså?
Ja, det antar jag att vi avhandlade i avsnitt 70.
Jaha. Just det, 366 matcher i Manchester United gjorde Ole Gunnar Solskjær. United köpte honom från norska Molde och det blev succé med 126 mål, varav ett var avgörande i Champions League-finalen 1999 efter ett inhopp som gav honom epitetet Super Sub. De tre åren som manager i klubben nådde nu inte samma nivåer. Han fick sparken i november 21.
366 och Manchester United var det, och så många matcher i Premier League gjorde irländske tuffingen Roy Keane, sjufaldig ligamästare under legendariske managern Alex Ferguson i United.
Låt oss byta till ishockey. 366 poäng gjorde finländaren Juha Rievi för Malmö i elitserien nuvarande SHL. Klubbens bästa poängplockare genom tiderna och vid två tillfällen dessutom hela ligans poängkung.
Jofa 366, den klassiska hockeyhjälmen som bars av bland annat Mario Lemieux, Theo Fleury och Teemu Selänne. Tre spelare som alla kärleksbombats i sporthuset.
Mario Lemieux passar in på 366 om vi kör den här ekvationen. Tre mästerskapstriumfer som nummer 66 vann med Team Canada. World Cup en gång, Olympiska spelen en gång och Canada Cup 1987.
Just det, den sistnämnda turneringen som vi återkommenterade nyligen i sporthuset när Super Mario hade stor show ihop med just Wayne Gretzky.
Det tycker jag vi tar som veckans Wayne, därmed inräknad.
Ja, vi fick in den där. Veckans podd är avsnitt 366 av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Tack Uno Hedin för hälsningen inför det här sportsavsnittet. Och grattis Uno, som söndag den 11 september på självaste valdagen fyllde 90 år. Uno Hedin som ju nyligen var med oss också i sporthuset.
En strålande historieberättare och en man med rik erfarenhet av mycket. Inte minst är vi imponerade över att han lirar veteranpingis, så han skulle ju åka ner i klassen, vad var de, plus 85, ja, eller underbart. Klassen 90 år.
Corona sa Lasse.
Och i sommar ska jag ner till Rimini och spela veteran-EM. Det är Europamästerskapen som går där. Nej, första års 90 som det heter då.
Första års 90?
Ja, visst är det. Ja, ska ner och krossa dem alltså. Ja. Det blir enkelt, ja.
Ja, och verkligen sa det med hela kroppsspråket också för att visa att det var det han menade. Ja. Det är underbart. Verkligen stora gratulationer till Uno, verkligen.
Uno Edin som var med oss som gäst i avsnitt 325. Men nu är det avsnitt 365 och vi välkomnar Vem då, Lasse? På tråden alltså.
Det är 366.
Bra!
Inte för att jag vill sitta här och anmärka, men jag blev alldeles ställd.
Ett helt intro! Det är bra att ni har koll där ute. Åsa Johansson, Martin Påsson, Jörgen Eksfärd som skickade in notiserna. Jag börjar tappa det uppenbarligen.
Ja, jag märkte det. Jag blev helt tyst. Det är sällan jag helt och hållet tappar orden, men det försvann det. Du brukar ha koll på de där siffrorna. Ja, nu är det 366 avsnittet och här välkomnar vi Miro Salar. Tjenare!
Tjenare, tjenare. Kul att få med igen. Du, direkt måste jag fråga då. Hur hade det gått i en match i pingis mellan Tommy och Uno? Du skryter ju alltid om ditt pingisspel.
Ja.
Tommy.
Ja.
Har du mött honom?
Nej, jag har inte gjort det. Men jag är helt säker på att jag skulle få ytterst få bollar.
Ytterst få,
ja, men han är ju veteran världsmästare och så vidare.
Ja, men...
Så att det är ju på en absolut...
Framförallt får ni ju svårt att tävla i samma viktklass, vet jag inte. Men ni får ju svårt att tävla i samma ålderskategori i alla fall. Du är väl snudd nästan prick. Hälften så gammal, va?
Ja.
Nästan.
Vi spelar in det här någon dag efter valet. Jag vet inte om vi har det färdiga valresultatet riktigt just nu, men det kommer ju bubbla in här när som helst.
Samma dag som podcasten kommer ut så ska det ju föreligga en vad de kallar för ett preliminärt valresultat, ja. I och för sig, men då är ju alla röster räknade under onsdagen natt mot torsdag, stämmer. Mm.
Men du höll ju en valdebatt, Lasse, för första gången i ditt liv, väl? En kortare 10 minuter i och för sig, va? Men en idrottspolitisk valdebatt i TV4 i samband med vårt förra avsnitt. Hur var det?
Det var Socialdemokraternas Anders Ygeman som ju som fram till valet i alla fall var migrations- och integrationsminister med ansvar för idrottsfrågor. Så Kristina Axén Olin som ju är kultur- och idrottspolitisk talesperson för Moderaterna. Dessutom andra vice ordförande i kulturutskottet, och kultur och idrott säger man ju sitter i samma. De två möttes för att samtala om anläggningsfrågan, det var ju vinkel på det. Jag tycker väl mest att det var två saker det visade. A, det är allmänt rörigt att påverka idrottsfrågor. Det är ofta ett kommunalt ansvar nämligen, så politikerna är på distans. Och B, ingen sida utav dessa båda partier i alla fall var intresserad utav en idrottsminister.
Vad tänker ni göra åt anläggningsbristen för svensk idrott?
Även om det är en kommunal fråga så måste vi bidra från nationell nivå med kunskap, med samordning. Och med pengar. Vi kommer inte kunna betala från nationell nivå för alla hallar runt om i Sverige. Vi måste kunna bidra med smörjmedel så det blir lättare att få igenom fotbollshallar, handbollshallar eller hockeyrinkar i den kommunala budgeten.
Vi vill ju få flera, framförallt barn och unga, att idrotta och röra på sig. Vi vet ju alla hur otroligt viktigt det är. Och vi vet också att vi har en enorm potential i våra utanförskapsområden som vi tyvärr inte når. Så vi måste bygga fler anläggningar.
Hur ska ni göra?
Vi har ju avsatt nu särskilt post i vår budget just för att göra satsningar i våra utanförskapsområden. För det är tyvärr då barn och unga som vi idag inte hittar riktigt idrotten. Utan idrotten är fortfarande väldigt mycket... Ja, högutbildade svenska familjer som
idrottar. Och det är jättebra. Ja. Och vi vill också satsa där. Problemet är ju att det parti som Moderaterna vill samarbeta med för att nå regeringsmakten, Sverigedemokraterna, de vill dels inte tillföra de medel som Kristina vill tillföra, och dels vill de ta bort befintliga medel. Så det skulle betyda att 50 olika idrotter, 400 föreningar skulle få nedskärda minskade bidrag.
Det hamnar i förhandlingssituationen här,
ja,
eventuellt.
Jag delar hennes uppfattning att det är bra, men de måste ju ändå ha någon att göra det med.
Ja, det var riktigt bra att du höll den där debatten, Lasse, på TV4. Men jag blev lite ledsen då när jag hör de här, både socialdemokrater och moderater och egentligen alla andra politiker också på riksplanet, att de har liksom mage att i den här idrottspolitiska debatten skryta om vem som har gjort och ska göra mest för idrotten när alla vet att det görs försvinnande lite. Och trots att de vet och är överens om, och det pekar de ju själva på här också, både Ygeman och Axén Olin, hur oerhört stor skillnad idrotten kan göra i landet som förebyggande när det gäller folkhälsa, integration, minskad kriminalitet och så vidare. Så efter att ha hört dessa rikspolitiker återigen, som jag tycker diffusa inställning till idrott, så står nog hoppet ändå till att sätta in trycket på Ja, kommunpolitikerna. Ja. Jag minns Andrea Möllerberg som var med i avsnitt 220 av Sporthuset. Hon är ju kultur- och fritidsnämndens ordförande i Väsby och dessutom chef på Stockholms fotbollsförbund. Hon sa ju det att när rikspolitikerna väljer bort idrotten så finns det fortfarande mycket som ändå går att göra genom att påverka lokala och kommunala politiker. Att det är där man helt enkelt måste sätta in stöten.
Nej, men det tror jag absolut att så är det ju, och det ser man ju också skillnad på olika kommuner, vilken typ av satsningar man har gjort då. Växjö tycker jag är ett jättefint exempel då, där man har gjort ett stort, har satsat enormt mycket på idrotten, och då är det ju givetvis kommunen som har legat bakom det. Så ska man få en förändring på när det gäller då anläggningar eller andra villkor som idrotten behöver, så är det de lokalpolitikerna som man måste påverka.
Men det är väl SVT som kör det här Sveriges bästa idrottskommun, va?
Mm.
Det är ju en ganska bra grej för att
med just Ola Brännholm i spetsen.
Ja, det tycker jag är en bra grej för att just lyfta upp den här frågan på den nivån där den generellt sett allra mest hör hemma, nämligen på den kommunpolitiska nivån. Det är ju inte så att staten bygger några anläggningar, det gör ju kommunerna, va?
Ja.
Då vill jag faktiskt lyfta det som var i min gamla hemkommun Solna, där gamla AIK-målvakten och han som jobbade med AIK ungdomsfotboll i flera hundra år, tänkte jag säga, Leif Karlsson, han drog igång någonting som hade med att fokusera idrottsfrågor till de politiska partierna och samla idrottsrörelsen i Solna i de olika frågeställningarna mot de politiska partierna. Just för hur satsas det på barn och ungdom? Det gäller ju att satsa i så tidig ålder som möjligt för att hålla barn och ungdomen till det som är positivt utvecklande. Så det var en stark satsning. Men precis som vi pratade om, det var på kommunal nivå.
Ja. Och jag tänkte, för det som har varit valets stora fråga har ju varit det här med integrering i samhället, integration. Inte minst när man är invandrare, som du Miro, som kom till Sverige som 7-åring. Du är ju, jag känner hur många som helst som är i din situation. Du är ju ett livslevande exempel på när man blir, om jag får uttrycka det lite slarvigt då, blir räddad av idrotten, va?
Nej, men så blir det ju absolut. Jag menar, det var ju ingen annan som kom från Slovenien som jag gjorde, utan man tvingades in i samhället på ett annorlunda sätt, och eftersom jag växte upp i Degerfors så var det ju helt naturligt liksom att man valde att spela fotboll, och det var ju där jag fick mina kompisar, det var det som jag la min idrottsgrund då, så att ja, för mig är det en jätteviktig bit. Sen kan det vara svårt då, hade jag hamnat någonstans där en annan idrott hade varit större så att säga, så kanske det inte hade hjälpt mig. Utan kommer man ifrån en kultur där basketen är stor eller fotbollen, då är det ju det som man lockas in i.
Mm. Och du hade det ju tufft ett tag, det vet jag. Det har du berättat om att det, under din uppväxt, och där blev idrotten en faktor för att du trillade in på rätt sida av samhället så att säga.
Ja, men så blir det ju. Det blir ju alltid grupperingar. Det är ju inget konstigt. Så ser det väl ut överallt då. Ernst som kommer från Degerfors, han valde ju en helt annan väg. Så att jag menar, man kanske hittar musiken eller något annat då, om det utbudet finns. Så skulle man idrotta i Degerfors så fanns det bara en. Och det var ju då fotbollen som gällde. Och det vart jag ju... Jag älskade ju det. Kanske inte en fotbollsälskare idag. Men jag kommer ihåg då, en kuriosa grej är ju att när jag kom till Blekinge då, där handbollen var stor, så tänkte jag när vi hade första gympalektionen och rullade in en handboll, så tänkte jag, satingen vilka små fotbollar de har i det här länet.
Sporthuset 366.
Och här har vi nu Andreas Almgren in på en fjärde plats.
Ja, det är otroligt imponerande. Otroligt imponerande. Det trodde jag absolut inte på förhand.
Och Tobbe Amesson vinner det här och tiden stannar på 12 och 12.
Oj, oj, herregud.
Va? 12 och 12.
Det är inte möjligt.
12 och 12. Det är ju i så fall världsrekord. Och det är godkänd vind.
Ja, det är det.
Nej, men är det sant? Är det 12 och 12?
Ja, men nu får vi lugna oss. Och nu gick jag ju en aning vilse.
1.40 tog det idag för dig?
Ja, det gjorde det.
Så du missade hela längdhoppskvalet här?
Ja, jag följde det på nätet samtidigt som jag försökte orientera mig. Och jag försökte beställa få tag på taxi.
Salars salva.
Miro, man undrar ju lite hur du har lyckats ta igenom den här friidrottssäsongen, för du har ju varit på en herrans massa tävlingar. Så fort man har slagit på radion så har ju du varit där. Och några gånger har du inte ens varit där när ni har sänt. Det har vi pratat om tidigare i sporthuset.
Kommer det upp nu igen?
Ja, just det. När du gick vilse inför Kalle
Sagnias längdhoppsdag. Men Lasse som är van att jaga steg. Du som är van att jaga steg. Det blev ju en felvandring där på... Jag lyckades få ihop 24 000 steg på den felvandringen. Det är ju en bit.
Det är en rejäl bit.
24 000. Men har du något huvudintryck från friidrottssäsongen? För nu är det ju slut, kan man säga. Nu är allt slut, va? Alltså nu går det inte... Ja. För det var ju Finnkampen då, där var det också. Och sen var det Diamond League.
EM, och så har det VM, och så har det varit...
Mycket mästerskap.
Det var väldigt mycket. Det var svårt att... Det var svårt faktiskt att ladda om mellan det VM.
Det gällde ju en hel del friidrottare också, såg vi.
Att det är inte lätt att göra det, och tidsomställning och allt det. Men VM i Eugene var ju en sak, men sen komma hem och vara hemma en vecka drygt och sen så ge sig iväg igen då. Och ja, nej, det har varit tufft. Jag älskar ju friidrott, men kanske inte så mycket att resa. Det är lite halvjobbigt.
Men alltså, kan vi inte komma överens om att det bör ju bara vara ett mästerskap under en sommar. Så enkelt är det. Och det här har ju inträtt sedan friidrott, men det är alltid de internationella förbunden. Vi ser det på ishockey-VM, vi ser det på alla mästerskap, vi ser det på simningen. Förbunden i sig behöver ju få in intäkter. Och i det här fallet så är det Europeiska friidrottsförbundet som behöver få fler Europatävlingar och inför då EM vartannat år. Och det är därför det strular till sig på det här sättet. Så även OS-året 2024, efter Paris 2024, boom, 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 så kommer någon månad senare EM i Rom äga rum.
Så det har ingenting med covid det här att göra då?
Nej, alltså det enda som hade att göra med covid, det var att EM och VM samma år.
Ja, just det.
Men i grunden så är det att vart fjärde år så kommer EM och OS vara samma år.
Ja, nej, men jag tycker det blir fel ordning på det. Om man kan styra om det så att EM går innan.
Så var det ju både 2012 och 2016.
Ja, och det är ju 10 gånger bättre liksom. Och dessutom då, om man tittar då, om man är lite friidrottsnörd så är det bra för svenska friidrottare också då, att man kanske har ett SM, ett EM. Det är det minsta mästerskapet där man har ganska stora breda trupper, smalas av då till världsmästerskap eller OS. Och sen har man den där bredden på slutet igen då, där folk som inte ens platsar på EM kan vara med och fightas på Finnkampen. För den var faktiskt otroligt rolig att se
som
den
alltid,
här året.
Som alltid.
Ja, fast det var extra roligt den här gången, tycker jag.
Jag missade faktiskt kallt, Finnkampen, som vanligt.
Däremot så var ju brorsan här. Och det var lite kul när ni snackade Finnkampen, kommer du ihåg det? Min brorsa.
Ja, han gillar den. Ja.
Han ser ju en friidrottstävling om året.
Det är Finnkampen.
En enda. Ja. Och det är den. Han ser inte ens VM och EM och så. Bara Finnkampen.
Ja. Jo, han gillar lite mer alldagliga resultat. Men alltså...
Nej, men det som var så kul med Finnkampen i år var ju då liksom att tjejerna skulle absolut inte ha en chans mot de finska tjejerna. Men de sabbade bort det fullständigt. Och trots att det är en individuell idrott så ser man vad betydelsefullt det är om man får lite medgång. I finskornas fall så var det verkligen motgång. De höll på att ställa till det totalt. Det var ett haveri då i stavhoppet som var en sån här 16-6-gren där de skulle ha 10+. Då. Istället så höll de på att torska alltihop då.
Oj, vad du hänger med nu, Lasse. Du följer noga poängräkningen när Miro återberättar.
Jag tycker det är kul.
Lasse är ingen Finnkampsfan, Miro. Jag vill bara säga det. Det är bra att du predikar Finnkampen, för det är en tävling som är mycket roligare än de stora internationella galerna.
Miro har ju såklart tävlat i Finnkamp, så jag köper att de som har tävlat...
Det har min brorsa gjort, och han älskar Finnkampen ändå. Ja.
Jag köper det. Att det är liksom en grej, och den här, det skaver lite mellan Sverige och Finland. Jag köper att ni som är kommentatorer, ni gillar att sitta och räkna där. Nu är det 16-6, man sitter och lyssnar en söndag eftermiddag som jag gjort några gånger och liksom får bekräftat att nu blir det så här i den här grenen, då ligger det till så här, och så slutar de med någon stafett, va, eller vad det är, som kan bli 5-2 där.
Nej, det gör de inte längre, utan
nu är det 1500 meter på slutet. Men
det är inte bara vi, du får framstå som en sån här obskyr grej. Det är 1 miljon tv-tittare. Alltså grejen är, man mot man, kvinna mot kvinna, det är så basalt. Och det som har hänt i friidrotten, om vi ska vända på det negativa, det är att de här galarna och så, som har blivit bara resultat och klocka och så där, det är ju inte lika, det är inte det som det handlar om från början. Ingen av män, vad säger LG Jansson, ingen av kvinna född kan se skillnad på ett 5000 meters lopp på 12:59 och 13:08.
Men nu vill jag veta, Amir, och jag frågar nämligen Tom i podden här om veckan. Vad kan vi förvänta oss av Andreas Almgren till de olympiska spelen i Paris 2024? Det kommer ju bli en hejdundrande föreställning för övrigt Paris 2024. Mm. Med tanke på att det är på vettig tid för oss som vill följa det i Europa alltså. Och vi ser ju dessutom Frankrike som ett land som vi gärna har mästerskap i. Ja,
precis, ja. Efter tre raka OS i Asien, varav två med covid.
Bara en sån sak. Så nu är frågan, Miro. Vad kan Andreas Almgren prestera på 5000 meter om han får vara skadefri hela vägen fram till OS 24?
Ja, det intressanta är om man får vara skadefri då, eftersom man har haft de bekymmer som man har haft då. Och den kapaciteten han visar nu var ju otroligt bra. Det är verkligen världsresultat han gör. Men jag är inte lika optimistisk, för jag vet vad Tommy har sagt. Han hoppas ju på medalj. Jag anser att det är nästintill omöjligt att lyckas med det.
Så hade jag sagt för några år sedan, men jag tycker att Ingebrigtsen har ju, det är han som bryter ny mark. För i grunden så handlar det om att vi alltid har sagt att de afrikanska löparna, globala konkurrensen och så vidare. Men Ingebrigtsen från Norge, och jag tror att Andreas, om han är skadefri ett par år till, nästan kommer bli lika bra som Ingebrigtsen.
Ja, men det är kul att du känner så, och jag hoppas verkligen att han tänker så. Men skillnaden är att jag ser ju honom, Jakob, som ett fenomen, ungefär som Mondo. Mm.
Men vi ska gratulera Andreas Almgren igen då. Han har satt svensk rekord ytterligare en gång. Alltså efter det här enorma loppet som vi pratade om förra veckan, var det väl 5000 meter, 13-0 län, slog Gärdrud med 16 sekunder. Så nytt rekord nu på 3000 meter, den allra sista tävlingen här som han sprang i Zagreb. Slog i sitt eget rekord då. Uh-huh. Det var ju i fjol som han då krossade ett gammalt rekord där också, det som Dan Glans hade.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Spännande, originella infallsvinklar gillar vi, inte minst när det kommer från er kära lyssnare. Hör gärna av er till oss via vår hemsida, vi gillar ju högt i tak, eller via våra sociala medier, @sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Och tacksamt så tar vi emot förslag på supportersånger förstås, internationella och svenska. Mm. Och er härliga intro-kreativitet kan vi inte nog plussa för. Den pågår ju 365 dagar om året, känns det som. Ja, kanske till och med 366 då, när det är skottår. Som vår lyssnare Janne Åkerblom skickade in träffsäkert apropå veckans avsnittsnummer. Skottår som ju infaller vart fjärde år, samma år som det är sommar-OS förresten. Och närmast 2024 alltså. OS i Tokyo var ett undantag däremot, eftersom det flyttades fram ett år på grund av pandemin. Mm. Janne Åkerblom, förresten en oerhört skicklig friidrottsregissör på arenor runt om i världen. Och när vi är inne på friidrott och har Radiosportens expert Miro Salar här, Miro, ja. Varm i kläderna har vi hört att du är efter alla etereskapader under sommaren. Vi hörde ju flera exempel på det här nyss ihop med Alexander Lundholm. Så har vi en regelfråga från vår lyssnare Erika Volander. Hon skriver så här: vad gäller vid spurtstrid på upploppet vid löpning på gemensam bana? Vad gäller där egentligen? Får en löpare diagonala för att pressa sin motståndare åt sidan och hindra hen att passera? Jag såg ett tydligt exempel i kampen om andra platsen på herrarnas 3000 meter hinder i Diamond League-galan från Lausanne här nyligen.
Nej, men reglerna är ju ganska tydliga där, att det får man absolut inte. Sen går det ju inte att undvika att viss kroppskontakt och att man sneddar lite snett mot och sådär, så att saker och ting kan hända. Men det där är absolut inte okej. Och sen så följden av det blir dessutom då att det ska protesteras, man vet inte hur loppet har slutat och ja, nej, lite mer fair play där måste ju löparna själva också tänka på, oavsett vad regelboken säger. Men det är tydligt uttryckt att man inte kan göra på det sättet.
Svaret är ju också, hur mycket har man blivit störd? Det är ju det som är nyckelfrågan. Hur mycket har man blivit störd? Lite störning är okej, mycket störning kan leda till diskvalifikation.
Ja, det är livet.
Här får vi ett mejl till oss. Vi gillar ju det när det kommer till våra olika plattformar.
Mm, hur mejlar man?
Sporthusetpodcast.se finns det ett kontaktformulär. Och så finns vi på Twitter.
Och Instagram.
Dessutom. Och så här skriver Martin Camiggio: jag satt här förleden och kollade på Lazio Inter, och ganska snart fick man se en lite märklig reklam rulla upp på arenan. Det var reklam för Liga Stavok. Varför har man inte slängt ut ryska spelbolag från fotbollen, vilket det här nyss nämnda tydligen ska vara? Det visar sig ju att flera lag låter sig sponsras av dem. Nu har jag ingen aning om Lazio är sponsrad av Liga Stavok eller om det är något större så det omfattar hela Serie A. Men märkligt tycker jag att det är med tanke på den rådande situationen, skriver Martin Camiggio. Då kan man ju med lätthet säga att Det är försiktigt uttryckt att beskriva det som märkligt.
Ja, och jag gick in och borrade i det här. Tack Martin för att du snappade upp det. Det är alltså så att det är ett ryskt spelbolag, det här, det stämmer. Och de som är inne på arenan, där på de italienska arenorna, de ser inte de här skyltarna. De syns inte heller de italienska inhemska sändningarna.
Virtuell reklam.
Ja, precis. Virtuell elektronisk reklam som bara syns i de internationella sändningarna från Serie A. Men det är inte så bara. Rättighetsbolaget Infront är det nämligen som har den här uppgörelsen, som jag förstår, med det här ryska spelbolaget. Uh-huh. Vad gäller den här digitala layouten. Och spelbolaget har kopplingar till Suleyman Kerimov, en av oligarkerna som sanktionerats av EU för sina förbindelser med Vladimir Putin. Så det finns alltså starka band mellan det här spelbolaget direkt till Kreml. Och det ukrainska fotbollförbundet har ju skrivit ett kraftfullt protestbrev till Serie A som påminner om Italiens och Europeiska unionens åtagande att sanktionera Ryssland efter invasionen av Ukraina. Men också solidaritet som Serie A själv har visat tidigare för ukrainska folket, men som nu blir helt fel när det blir så här. Serie A svarar med att det här är en uppgörelse mellan klubban och Infront och att de som liga inte har med det här att göra. Men det finns ju många exempel på, för det här är ett väldigt offensivt spelbolag i Ryssland. NHL hade det också som huvudsponsor och skrev ett saftigt avtal 2021. Men det strök de ju direkt vid krigsutbrottet. Då rök ju det avtalet. Så det är ju fascinerande, frustrerande, uselt.
Ja, det är odugligt.
Ja.
Och grejen är så här att det här är ett mitt i prick exempel på att göra affärer med Ryssland, vilket ju inte ska göras enligt sanktionerna från Europeiska unionen, Storbritannien och USA, med tanke på det ryska invasionskriget och anfallskriget i mot Ukraina. Så att detta är rakt igenom endast uselt och ingenting annat. Sen kan de skylla på spelbolag, eller förlåt, det här rättighetsbolaget eller klubbarna eller vad de gör.
Det rullar in sådana här grejer fortfarande på olika fronter. Enskilda, vi hade det här...
Ja, men enskilda individer tjänar pengar. Och de har så otroligt svårt att hålla, att liksom, jag läste en fin intervju med Anders Hedberg i Aftonbladet, Marcus Leifby hade gjort det, och Anders Hedberg tog upp frågan om de här svenska spelarna som lirar i KL, och han säger, hur kan någon vara så tondöv, säger legendariske spelaren Anders Hedberg, ligger 70 bast i Västernorrland där han finns, hur kan någon vara så tondöv 2022, som han skriver på ett kontrakt och spelar i KL? Precis samma uttryck skulle jag vilja använda i den här frågan, med tillägget uselt.
Bosniska fotbollförbundet då? Vad gör de? Vad håller de och pysslar de med?
Ja, alltså Bosnien-Herzegovina. Bosnien är ju inte med i EU. Så de lyder ju inte under det sanktionspaketet. Men Bosnien-Herzegovina ska ju möta Ryssland i en träningslandskamp i fotboll. Trots att Ryssland då inte... De är ju avstängda från rätten att spela hos både UEFA och FIFA. Men tydligen så ska det här gå. Och flera spelare har ju reagerat kraftigt mot detta. Det är lätt att förstå. En sån som Anel Ahmedhodzic till exempel, som var framträdande i Malmö FF och som nu gör sportsligt starkt intryck för Sheffield United på Bramall Lane med The Blades. Ja. Men han har ju gått ut och sagt, den här matchen vill inte jag spela, och det kan man ju verkligen förstå. Men uppenbarligen så ser man på det på ett annat sätt i Bosnien än vad vi gör.
Ja, vi får se eller om det här rivs upp på något sätt. Det kan ju bli så att trycket blir så stort. Vi har ju sett det förut i fotbollen. Lite grumliga beslut, även från absolut högsta FIFA-ort. Där man har tagit ett beslut ena dagen och sen efter kraftfulla protester så ändrar man sig. Och med tanke på att det finns tongivande spelare som inte ens vill spela matchen. All cred till dem,
verkligen,
som kliver fram på det sättet, så kan vi hoppas, verkligen, då att det bosniska fotbollförbundet fattar att de är ute och snurrar fullständigt här. Men Miro Fridrotten tycker jag ändå faktiskt har varit väldigt, undrar om inte den sport som hållts, ja det finns ju flera säkert, men väldigt tydlig linje. Det har de ju gjort mot Ryssland även på dopningssidan tidigare.
Mm, så är det. Det är ingen tvekan om det. Det är ju inget snack om saken. Jag tycker att det är rakt och tydligt och fast jag i grunden inte gillar någon typ av kollektiv bestraffning.
Nej, så frågan är hur man ska tänka här, för vi har ju tennisen till exempel, US Open nu som var. Där fick ju ryska spelare vara med. Wimbledon sa ju nej, inga ryska spelare, men då fick de inte använda sina rankingpoäng. Så internationella tennisförbundet ihop med ATP, framförallt ATP, den privata organisationen, sa att nej, ryska spelare ska få vara med. De tävlar ju mer eller mindre för sig själva i tennis och inte för sitt land på samma sätt som i friidrott. Vad tänker du där om att de får spela US Open till exempel, ryska spelare?
Nej, men i grunden så tycker jag ju inte om, när det gäller dopningen och vi pratar den istället då, så tycker jag i grunden inte att man ska kollektivt bestraffa. Kan man visa då att man är ren och att man ställer upp på de villkor och regler som finns, så ska man få tävla då. Okej, under neutral flagg då, om det är viktigt, absolut. När det gäller det här så känner jag bara sån avsky för det Ryssland har sysslat med, så att då tror jag liksom att det kan bli en indirekt påtryckning på regimen och på de som tycker då att det är okej att gå in och bedriva den här, ja, det här kriget. Nu tycker jag att man ska bojkotta Ryssland oavsett. Och även om det tyvärr då kommer drabba enskilda idrottare.
Mm. Jag är på Miros sida. Rakt igenom faktiskt också mot kollektiv bestraffning. Men precis med det du säger här på slutet så håller jag med dig. Jag tycker det indikerar att ATP skulle må bra utav att utsättas för konkurrens. Mm. Det är en monopolistisk ställning som sätter press på utövarna på ett galet sätt. Dessutom finns det skäl att undra om...
Vad är det med sätter press på utövarna?
Ja, i och med att Wimbledon får... Det är väl ingen som vågar gå emot ATP?
Nej, men det verkar som att de flesta spelare håller ju med dem.
Ja, det är klart de gör.
Varannan spelare.
Vem vågar gå emot dem?
Ja, du tänker så. Mm.
Så att, ja, precis så tänker jag. Så att, ja, och sen tänker jag också så här att Europeiska unionen, Storbritannien och USA har skäl att titta med frågande ögon på de arrangörerna som släpper fram ryssarna, därför att det är gränsfall att det kan komma in och diskutera delar av sanktionerna här säkerligen. Och då finns det skäl att säga att idrotten får nog skärpa sig. De är faktiskt en del av samhället.
Men framförallt så tror jag också det är viktigt att vi fortsätter med det här nu, för att det som händer, i alla fall är det min personliga upplevelse, är ju då att det var enormt uppmärksammat och det visades bilder och det var rapporteringar från kriget varje dag och alla människor blev illa berörda av det. Men successivt så försvinner det längre och längre och längre bort. Alltså. Och det tycker jag, det känns otroligt obehagligt att... Och då tror jag det är nära till hands också att man börjar släppa på lite grejer och sådär.
Mm. Vet ni förresten vem som vann US Open, apropå tennisen?
Det var inte norska killen, va?
Han förlorade igen, andra Grand Slam-förlusten för säsongen.
Ja, men den som vann den där matchen hade blivit ny världsetta.
Ja visst, och gör en enkät på stan där i Karlskrona.
Eller gör en enkät där vi sitter,
ja,
här.
Gör en enkät här. Carlos Alcaraz är ny världsetta i tennis, spanjor, 19 år gammal.
Wow.
Efter alla de här
han har troligtvis börjat lira efter Nadal.
Ja, men efter
han satt inne, vad heter han, Alcatraz? Ja. Han satt inne. Nej, han är ute och kör 19 bast. Vi hyllar honom. Bravo. Och sen var det hon Swiatek, va, Polen som vann på damsidan.
Och du ska få avsluta, Miro, innan jag ska släppa iväg det, för snart ska vi hoppa in en backhoppare här.
Oj.
Och då hoppar vi ut med dig, även om du är gammal VM-deltagare Bob, men du får vara med då när vi ska kärleksbomba Bob. Vad blev du i Bob VM egentligen? Vilken plats?
Det var så länge sedan, men jag för mig att vi blev 16:e av 20 ekipage, men då ska man veta att de som var bakom oss, det var egentligen sådana materialer och sånt som körde med någon extra bob. Så att jag kan inte slå mig för bröstet för det. Dessutom då så halkade jag in där på ett bananskal.
Halka in är bra också.
Ja, det gjorde jag.
Men det var inte du som satt vid...
Vid ratten.
För det var det Miro sa.
Ja, nej, men det var ju så här liksom att, men då blev jag i alla fall uppringd av lokalpressen då, som frågade mig då liksom hur det här skulle gå, och fråga lite grann om jag kände mig trygg. Eller jag nämnde och sa det, jag kände mig väldigt trygg. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette som var, så att säga, driver då, som styrde bobben. Jag sa det, med honom vid ratten. Men så visade sig då att på en bob så har man ju inte ratt. Men det är inte jag en aning om.
Jag måste erkänna nu att det här blir ett uppvaknande även för mig.
Så du trodde att det var ratt också? Eller?
Ja.
Ja. Men då avslutar vi väl så också. Nu när du ska sätta dig vid ratten, va, i din bil för att ta dig till träningsarenan.
Ja, kör försiktigt.
Jag bytte ut ratten, förstår du. Jag har två snören att dra i.
Vi avslutar med den här hälsningen från 90-åringen till dig, Miro.
Lycka till! Tack ska ni ha!
Ja, tack ska du ha. Hej då, Miro. Hej då.
Hej då. Hej då.
Hundra borrhål, en faktura. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. företaget med affärssystem för Sveriges alla hantverkare. Att till er som bygger landet helt enkelt. Och de här affärssystemen, de förenklar verkligen din vardag så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Oavsett vilken bransch också, det kan handla om bygg, måleri, el, VVS, plåt, larm, lås och så vidare. Och också oavsett storlek på företaget så har Hantverksdata alla olika lösningar för dig och ert företag. Och det här 100 borrhål, en faktura, det var en kundbeskrivning som jag hittade på hantverksdata.se, en träffsäker sådan som visar på smidigheten. Det är där ni hittar all info på den hemsidan, hantverksdata.se. Tack Hantverksdata för att ni hjälper alla som bygger Sverige och för att vi kan bygga vidare tillsammans på vårt sporthus.
Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Det är snabba kast i kärlekspåsen, Lasse. Har du noterat det? Vi gick alltså från Mats Sundin. Var du nöjd med bombningen senast?
Ja. Det förstår jag. Jag... avslutningen där också med det som vi kallar supporterlåt, men det som spelades med Du går aldrig ensam med koppling till Börje Salmera. Mm. Det var oerhört känslosamt alltså. Jag gick och tänkte på mina döda hundar då. Nej, det träffade verkligen. Jag snackade med Sundin och allt kring honom med Micke Tellqvist och Niklas Wikegård var ju också häftigt.
Det blev en fin koppling tycker jag mellan Sundin och Salmin. De två stora i Toronto Maple Leafs historia. Och sen när vi drog nästa lapp då, tack alla som hört av sig också, flera faktiskt med tårar i ögonen enligt uppgift för den här kärleksbombningen. Det är väldigt hedrande och tack för att ni ger respons också, det betyder mycket. Men sen drog vi bara backhoppning.
Ja.
Hur går det för Sverige backhoppning just nu, Lasse? Har du någon bild av det?
Vi snackar väl fortfarande om Boklöv?
Ja, och det var ju ändå, ska vi se, över 30 år sedan.
Har du inga framgångar för stunden så lever du på minnen. Ja, det är rota historieböcker.
Det känns inte som att vi löser det här.
Nej.
Hur gör vi då?
Titta inte på mig.
Vi kallar in Norge.
Ja, det är klart det.
Och vår Norge-korre som vi kallar dig numera, Jörgen Klem.
Tusen hjärtligt tack, det är så gøy att få lov att vara med här. Nu tror jag det är tredje eller fjärde gången. Det är lika moro varje gång, tusen tack gutter.
Ja, det är strålande att du är med oss, Jörgen. Vi vänder oss alltid till Norge. Oavsett vad det handlar om så titta. Snart är det tennis också. Men vi lämnar det så länge, det har ju redan blivit friidrott som ni har tagit. Men nu är det alltså backhoppning på listan. Och bara innan vi börjar snacka lite mer djupgående om det, men hur är den allmänna känslan i Norge för en sån gren som backhoppning?
Alltså traditionen är ju, detta är en gren som var väldigt stor. Den har nog dabbat lite av som kanske resten av världen med hopping, men de första OL, det var ju Norge som dominerade stort och har vunnit många olika OL-guld, både stor och liten backe. Och det är fortsatt bra intresse. Och vi, ja, det är ju inte bara i fjol hvor vi tog då äntligen detta OL-guld i stor hopp i stor backe med Marius Lindvik då, så men det är ju lite sån tradition då. Men jag tänker för mig själv, och när jag var liten gutt så satt jag varje lördag och söndag i stua och så på hopp och noterade ner både stilkarakterer och längd och allt, och det var otroligt. Det var hoppare som Jan Boklöv, det var Ernst Vettori, Andreas Felder, det var Jens Weisslog, Vegard Oppås. Alltså det var fantastiskt hoppare. Det var så gøy.
Men du, vad har du för relation till det här senaste OS-guldet för Norge när vi snackar backhoppning?
Ja, det är ju en av de största begivenheterna i norsk hopphistoria och kanske en av de största begivenheterna för mig också som kommentator då, som fick lov till att förmedla Marius Lindvik sitt vinnerhopp i Beijing. Det var stort och det var, ja, det lever jag gott på den dag i dag.
Men vi, alltså, då måste vi ta det här, för jag hittade alltså det här på Eurosports hemsida. När ni är filmade i samband med guldhoppet, du och expertkommentatorn som heter
Kjetil Strandbråten.
Ja. Alltså titta på det, Lasse.
Kjetil Strandbråten, Jörgen Klem kommenterar norskt OS-guld i den stora backen från Eurosport. Vi lyssnar tillsammans och dessutom finns möjlighet för dig och mig, Tom, här och kolla. Kör.
Kom igen, Marius. Kom igen då. Och hoppar vi backen ner. Lycka till. Ja, bra timing på Marius.
Och det här får gå hela vägen. igjen! Yes, yes, yes! Han setter press på Ryo Kobayashi der. Marius Lindvik hopper om gullet nå. Har en garantert... Ja, 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 140 meter! 140 meter!
140 meter på Marius Lindvik!
Se hvor godt ned han sitter, og han så ro her, Marius Lindvik.
Men vi kan få en olympisk mester med Marius Lindvik, og hold dere fast! Dette bra nok fra Kobayashi?
Nei, det tror jeg ikke bra nok.
Nei, det? Nei,
nei det skal ikke være langt
opp! Det skal ikke det!
Han er fornøyd, du må vente og se. Men han lander tidligere enn den grønne linja der.
Åh, se på Lindvik!
Ja, det skal holde!
Se på Lindvik! Hva skjer da? Ja!
Yes, yes!
Vi har tatt olympisk gull! Marius Lindvik fra Rælingen! 58 år siden Tor Haltengen!
Bara ta sig hatten för Marius Lindvik.
Ja, det är det största vi har upplevt.
Ja, vilken upplevelse. Vilken upplevelse.
Men berätta lite hur du såg ut för de som inte ser klippet där.
Nej, men alltså det här är ju precis som det är när verkligheten tar över. Det vill säga, alltså sitta ner, stå upp, jubla, hur är det med det här, och bläddra bland papperna och se hur det är, och sen ligga i ett vänteläge också, de här oerhört dramatiska sekunderna som ligger när man väntar på poängen. Va? Mm. Jörgen, du kan inte haft en aning om var du var någonstans. Upp och ner och så. Alltså det var...
Nej, det var... Jag får nästan så liksom päls jag på armen av mig själv, och det ska man egentligen inte få alltså, men detta var alltså, det var bara en helt otrolig upplevelse att få låta att vara med på. Detta var faktiskt första gången jag kommenterade hopp, jag hade aldrig gjort det för. Och då fick jag besked av en gammal kommentator: håll mun på hoppkanten, la hoppet sveve, och så kan vi se. Men så hör du Kjetil si etter hvert: nej, detta går inte, sier han, och hopparen är halvvägs ned. Och så tänkte jag, oj, och vi hade ju glömt att det var kamera i kommentatorboxen och sånt. Jag tänkte inte över det helt, att jag var i en egen värld, jag tror det. Det var bara helt surrealistiskt. Men det vet du, det är ju kommentatorer, och det är ju så man måste ta med sig och tänka att det där var ju faktiskt ganska gøy att uppleva.
Men alltså, det är precis så det är när verkligheten tar över. Och just experten också, som ju är den som direkt när man ser att det går mot landning för den som kan gå förbi här, säger att det där räcker inte. Det är ändå rätt härligt att ha den typen av kompetens med sig.
Ja, och det är ju, man kan ju aldrig planlägga en händelse. Det sa jag till Kjetil. Är det snack om guld, så måste vi bara slippa oss lös, och så får vi ta det där och då. Eneste jag hade noterat mig, det var 1964, Toralf Engan i Innsbruck, för det var sist gång Norge hade tagit OL-guld. Det var det eneste jag hade skrivit. Och det fick jag med, så jag var förnöjd.
Jag var det enda du hade med, så borde du ha tagit det.
Ja, ja.
Men sätt in det, nu när det har gått några månader, lite lugnare stil då, sätt in det här Marcus Lindvik-guldet i historiskt sammanhang då.
Ja, det är helt där uppe. Men det är den stora backen då, som från 1964, det var alltså 58 år sedan, och det är allt för länge sedan vi kallar en hoppnation Norge, så... En av de största gullen alltså, i norsk idrottshistoria, i vart fall på skisportsidan.
Ska vi ge en liten bakgrund hur backhoppningen funkar? Du som precis har kommenterat den, apropå det här med stor och liten backe och så vidare. Det är nog många svenska lyssnare här som inte riktigt har koll på backhoppningen i dessa dagar, som inte var med på Jan Boklövs glansdagar.
Nej, det är ju alltså, så som i OL och världsmästerskap, så är det är ju normal backe och det är stor backe. Och så är det laghopp, ikke sant? Och det nya i OL i fjor, det var ju mixhopp, dessvärre. Så jag vet inte om ni husker den, men det var ju på grund av det blev ju helt fadese, för att det var väl 4 eller 5 hoppare som då blev disket på grund av hoppdrakta. Det blev så mycket runt det där, och det ödlade lite. Men det är ju den traditionsrika liten backe och stor backe då, som fortsatt är de två som skiljer då hoppet då, de stora världsmästerskapen och OL. Och det är ju klart morsomt med stor backe, för jag syns ju ofta att i liten backe så syns jag alla landar på samma ställe.
Vad skulle du beskriva är tjusningen med, vad är det häftiga med, det härliga med sporten backhoppning?
Ja, det är ju en risikosport det här. Du kommer ju ut i 90 till 100 km ut i på hoppkanten. Du vet inte alltid hur vär och vind är, och enda större är det när det är skiflygning, när de hoppar alltså 240 till 250 meter i en skiflygningsbacke. Vikersund i Norge bland annat har blivit en av de största backarna. Där ser du risikosport där, när du får vinden upp och du blir dratt upp. Så det är ju otroligt gøy alltså.
Och för svensk del, men Sverige har ju en anrik tradition. Vi hade ju, ja, men långt tillbaka hade vi väl så här svensk selånger på 30-talet. Undrar om inte han tog bragguldet förresten.
Undrar om inte han spelar bandy.
Ja, man kan ju tro det med tanke på efternamnet. Men annars är det Jan Boklöv vi tänker på, vi svenskar.
Jajamän.
Nu kommer Janne Boklöv med händerna efter sidorna fram mot stupkanten och så ut och så isär med skidorna och så glider han ut långt. Det är långt, men hur långt är det? Han är jätteglad, Janne Boklöv. Han känner att det där hoppet satt bra. Det är 109 meter. Jan Boklöv vinner sin tredje världscupseger för säsongen på ett fullkomligt lysande sätt.
1985 tror jag han startat med att at skiene gikk ut, og folk lurte på hva i alle dager han egentlig holder på med. Men så du resultatene, det var vel i 88-89, hvor Jan Boklöv, han vant verdenscupen, han vant 6 seire. Og etter det på 90-tallet så begynte jo unge hoppere å legge om stilen sin, da var det V-stil. Så Jan Boklöv, han jo den som på en måte endret hele skisporten slik at du hoppet lenger. Ja, det var ikke pent i starten, du hadde jo Torbjørn Yggeseth som var president i Internasjonale Hopp- eller Skiforbundet, han var jo ordentlig fly forbannet på Jan Boklöv og mente det var tull og tøys, dette var for noe ødelag i hoppsporten, men Jan Boklöv, han skal hylles.
Det var en del bakslag, men også store svenske framgångar, og det kanskje mest overraskende var at vi fikk en svensk världscupsegrare i en gren som lenge varit dødforklaret i detta store vintersportland.
Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. De yngre och de aktiva applåderar den här, den järvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare.
Och, men det är klart, jag husker ju min pappa och sa, nej, vad är detta för det? Det är ju styggt att se på detta, det är ju inte skihopping, sa han och satt i stua och drack kaffe och skrek, ikke sant? Och så... Ja, det var morsomt. Så svenskene ska ta äran för att man hoppet längre på ski.
Och vi ska faktiskt säga om Jan Boklöv att han belönades ju med Jerringpriset.
Folkjär.
Det kan ha varit 89. Sent 80-tal, va? Ja, just det.
Det året som han vann världscupen.
Just det. Så att han hade ett starkt genomslag i en sportbackhoppning som väl inte har den förankringen så att säga i den generella svenska idrottspubliken idag.
Nej, men ja, det är tufft att vara pionjär ibland, för han blev ju han har ju blivit hyllad snarare i efterhand, va? Om man tittar i världen.
Ja, da, og det var en masse kritikk mot Jan Boklöv der, altså, så, men det var jo, jeg var inne på da, plutselig var det altså en som hoppet med skiene helt galt, hva skulle man tenke, hva han hadde gjort for noe, men han hadde jo forsket på dette her da.
Men en grej som jeg undrer, hur ska man våga hoppa backhoppning om man er en liten kille eller tjej og vil börja? Det ser jo lite läskigt ut, altså, hvilke...
Nej, men jeg vet jo noe som en bakke som heter Midtstubakken da, som er nedenfor Holmenkollen, der har de nå bygget opp 5-6 sånne små bakker, 10-20-30 meters bakker, og der kan du bare reise opp dit og ta med deg en hjelm, så får du ski, du får hoppdress og du får alt, så de prøver i hvert fall å legge til rette for å få flere til hoppe da, og Norge da, som hvor alle tror at alle går på ski hele tiden, det gjør ikke det, jeg har barn jeg også, og de skal vi gå på ski? Nei, det er ikke noe gøy, men hvis vi tar og lager et hoppbakke da, i skiløpet, da kommer jo alle barn.
Mer spektakulært på det settet.
Nettopp, så det er kanskje måten man må prøve å gjøre litt, at det er jo ganske tråkigt å bare gå på ski, jeg synes det er kjedelig, du må jo kjøre og hoppe litt da.
Ta det trodde man aldri at en nordmann skulle si det der,
va? Nei,
det er ganske tråkigt å gå på ski.
Nei, det er jo...
Det är glädjande att säga att jag håller fullständigt med vårt västra grannlands företrädare.
Ja. Nej, tack Jörgen för en fin bild utav backhoppning. Och grattis till nya jobbet ska vi säga också. Du har ju blivit förflyttad inom norsk tv till Viaplay.
Ja, och jag fick bemanningslista igår. Jag ska till Sakopane och Villingen och kommentera hopp.
Wow! Är du säker? Va? Yeah! Vilken jackpot.
De har sett samma klipp från Eurosport. Härligt.
När är det?
Det är i januari och Sakopane, alltså Polen är ju det landet med kanske störst intresse för hopping, så det blir ju helt annat att resa över där och få låta vara där och nej, det blir jättekul.
Ja. När du gör skickligt ifrån dig, vet du Jörgen, då får du flera uppdrag. Det ligger i sakens natur.
Tack.
God tur.
Tack ska du ha.
Och häng kvar så ska du få reagera på vad det blir till nästa vecka. Olycka. Blir det olycka eller kärlek?
Ja, nej, olycka nu. Det har varit
olycka, kärlek. Olycka. Det har varit mycket kärlek. Olycka. Svarta olyckspåsen.
Det är en grön lapp som kommer upp.
Ska se om du ser oss Jörgen, så kan du veckla ut den till Jörgen. Se om han snappar upp vad det är för något.
Det är olycka är det tänkt att vara det här alltså.
Oj, oj, ha! Det är ju Martin Nykinen!
Nej, det är inte... Är det säkert? Martin Nykinen så...
Han hade jag egentligen skrivit lite. Han borde ju notert 84-88 OS-guld. Det här, är det sant? Det är bra.
Men varför ligger han i...
Nu har du god lasset att räcka.
Nej, men vänta, vi måste ta en lapp till bara för att kolla så att det inte står Martin Nykinen på alla. För det är ju helt osannolikt att för första gången, andra gången kanske, pratar vi backhoppning i sporthuset, då kommer Martin Nykinen, som är en av tidernas främsta backhoppare. Då tar vi bara en annan lapp för att se att det inte är riggat. Vad står det där?
Margaret Abbott,
ja. Det är Filippa som har skrivit.
Men Martin Nykinen, OS-guld 84-88, det räcker ju inte för att berätta om olycka, Jörgen. Han måste ju ha misslyckats med någonting också. Berätta, vad har du bara spontant att säga?
Oj, var ska vi börja med han då?
Vi tar det stora nästa vecka. Du kanske blir uppringd igen, vi får se.
Ja, det är bra. Jag är klar. Jag är med. Ja, men han, alltså, det är ju en fantastisk person. Alltså, dessvärre så gick det ju helt galet vägen. Men det var ju... väldigt bra röd tråd då med backhopping och Martin Nykinen. Ja. Det är det bästa du har truckit. Du måste börja träcka såna VM-grupper du Lasse för Sverige.
Ja, jag måste ha någonting som jag är lyckosam i, känner jag.
Nej, men för att bara kort säga så, han dog ju här 2019, Martin Nykinen, och han född 63. Aha, så det säger ju inte, och hade ju problem med missbruksproblem.
Ja, missbruk, ja, just
det. Och en enorm talang. Det blir en konkurrens. Ska vi ringa upp en finländare eller kör vi Norge igen? Vi får se lite nästa vecka.
Under alla förhållanden är vi säkra på att det inte landar i Sverige. Nej, vi har annat precis att tänka på. Ja. Strålande, Jörgen.
Stort tack, Jörgen. Och vad sägs om att vi, när vi tackar för den här veckan, avslutar med en...
Vi kallar för supportersång. Har du hittat någonting som har med backhoppning att göra? Så
jag
är det
hittar
bra.
Faktiskt en låt som heter Jan Boklöv.
Jaha. Som heter Jan Boklöv?
Ja, den heter det. Det är alltså titeln på låten.
Jaha.
Och det är Umeågruppen Värt som har skrivit och gjort den här låten. Den startar så här: om en liten man med stora skidor.
Ja.
Med hans nya hoppteknik så hoppet man att längre. Han blev ju utskällt av både norrmän och andra hoppare på 80-talet efter att han vant världscupen. Men till sist då, så är det Jan Boklöv som ska sträcka armen i världen och säga att jag hade rätt. Han hoppet längre på ski med min teknik.
Trots att han var utskälld av din pappa också som satt där med kaffet i stugan och följde hoppen. Umeågruppen Värt alltså, om en liten man med stora skidor. Tack för idag.
Tack, Jörgen, och välkommen tillbaka till sporthuset när helst du vill.
Ja, jag är klar. Tusen tack.
Så tack. Mycket.
Ja,
tack.
Hej, hej, hej. Vi hörs om en vecka.
Det var från ett hopp till ett annat så hände allting. Och här blev det att skidorna istället splittrades upp och blev ett V och jag flög 20 meter längre. Och sen gjorde jag samma fel igen och sen var min stil född.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.